Hej och välkomna till Dating i P1. Jag heter Nour El-Refai. Det uppskattas att över 1 miljon svenskar någon gång har testat nätdating. Alla de har tyvärr inte hittat det som de har letat efter, alltså kärlek. Och hur ska man välja rätt när utbudet är oändligt?
För mig, en sån här sak till exempel som var svårt för mig, ett beslut, det var ju, ska jag svara på alla mejl jag får?
Många fastnar bara framför datorn och blir blasé. För andra så blir nätinternet en besatthet.
Det var flera gånger som jag satt från midnatt till det var dags att gå till jobbet och inte sova en enda timme.
Dagens program kommer handla om när jakten efter kärlek på nätet går fullständigt över styr. När själva syftet att hitta kärlek försvinner längre och längre bort ju mer man dejtar. I det här programmet så ger vi oss in i internetdatingdjungens mörkaste hjärta. Och nu har vi Simon Moser här igen, vår producent. Välkommen.
Tack så hemskt mycket. Hej Nour.
Du har ju gett dig in i det här obehagliga mörka.
Ja, som vi hört tidigare så är nätdatingföretagen väldigt duktiga på att tala om hur många som träffas via just deras sajt. Det de kanske inte är lika duktiga på, det är ju att berätta berättelsen om alla de som inte träffar en partner.
Singlarna. Okej, så var börjar vi någonstans?
Jo, jag tänkte vi skulle börja programmet hemma hos Jessica. Jessica är vad hon själv säger på en av sina nätdatingprofiler, en girl next door. Men det ska visa sig att hon är mycket mer än så.
Vid första anblicken är jag en jordnära girl next door. Men skrapar man lite på ytan hittar man EQ-baserade superhjältekrafter. Den här är, jag vet ju inte om det här är den som jag är mest stolt över direkt. Det finns många olika. Den som jag har på match nu ser helt annorlunda ut. Men jag ska säga, jag är kontrasternas drottning. Du kan stoppa mig i ett fack och jag kommer passa jättebra där. Just då, en liten stund. Men inte särskilt länge.
Vilken snygg presentation av sig själv. Det måste ändå vara det svåraste att beskriva sig själv i några meningar som hon... Ja, hon lyckas. Snyggt.
Ja, men sen har Jessica också vad man skulle kunna kalla en gedigen erfarenhet av att nätdejta. Hon började när allting var nytt i början av 2000-talet och då gick hon på en dejt som var fullträff.
Det är en som har lett till en lång relation. Då 5-årig relation med Villa Volvo Vove.
En dejt, Villa Volvo Vove. Inte så illa va?
Ja, det var skickligt gjort. Men hon nätdejtar ju fortfarande.
Ja, tyvärr tog det slut. Och Jessica gavs ut på nätdejtingsidorna igen. Och de senaste 5 åren så har det blivit en hel del dejtande.
Det är säkert över 100 dejter. Det tror jag, definitivt.
Nätdejtingen i Jessicas liv, den är central. Hon säger att hennes liv inte vart det är idag om det inte vore för de här nätdejtingsajterna. En av de mest positiva sakerna som hon lyfter fram, det är all uppmärksamhet hon får.
Det är jättehäftigt liksom, att få den bekräftelsen och så många människor som är intresserade av att träffa mig och anstränger sig för att locka min nyfikenhet och mitt intresse. Det är ju jättehärligt, jag är jättetacksam för det. Jag tycker det är en underbar känsla.
Men all den här uppmärksamheten, den har också en baksida.
För mig, en sån här sak till exempel som var svårt för mig, ett beslut, det var ju, ska jag svara på alla mejl jag får? Och jag ville ha den inställningen och den ambitionen för att någon människa har tagit kontakt med mig. De förtjänar någonstans ett svar. Men jag insåg ju väldigt snabbt att det är helt ohållbart.
Tack vare nätet och nätdatingsidorna så finns det ett överskott på personer som skulle kunna bli hennes partner. Och det här, det är ett problem, för hur väljer man rätt när utbudet är oändligt?
Jag tror att det är svårt. Jag tror att det är absolut en av de största utmaningarna med internetdating. Att du träffar så många, att du inte upp för den människan du har framför dig. För det finns alltid någon till och du har ju redan 3-4 dialoger igång med andra som du ska träffa. När du går på en dejt så har du redan en annan inbokad. Personligen så tror jag att jag har en fördel att jag är så naiv och att jag verkligen kan gå in i ett möte och tro att det ska vara på riktigt. Sen är jag absolut där ibland att jag märker att jag inte ger det en chans.
I de här lägena så väljer hon att ge sig själv restriktioner.
Men vad är det för restriktioner?
Jo, för att inte tappa bort sig helt i alla mejlen och alla profilerna så loggar hon ibland ut. Eller inför regler. Hon får inte gå in från mobilen, hon får bara gå in på kvällarna. Och ibland så stänger hon ner helt och hållet.
För att ladda batterierna igen och inse att det faktiskt är människor jag möter och inte bara något industridejtande. Så jag kommer in i det, absolut. Och då behöver jag dra mig bort ett tag.
Exakt det här som Jessica berättar hör jag gång på gång när jag pratar med människor som har nätdejtat mycket. Det är som att det stora utbudet liksom istället blir ett hinder för att hitta någon att bli kär i.
Så det du säger, Simon, är att den här möjligheten som ges ändå att hitta en partner kan leda till att det blir svårare att hitta en partner.
Exakt. Nätdejtandet tar över.
Ett scenario där jag behöver eventuellt sätta gränser är när jag tycker att jag lägger ner alldeles för mycket tid. Nästan så att jag skulle kunna säga nej till att träffa någon kompis för att jag hellre liksom vill ha den här dialogen med de här spännande människorna på nätet. Och när jag kommer på mig själv att jag har suttit framför datorn i 3 timmar i sträck och inte ätit middag. Och då när jag lyfter blicken så tycker jag att det är inte det livet jag vill leva. Jag vill inte liksom att det här ska styra mitt liv.
Är vi i ett trapphus nu plötsligt?
Ja, vi lämnar Jessica nu och istället ska jag träffa en man som heter Jonas. Om Jessica är en girl next door så är Jonas en boy next door. Ingenting i hans yttre visar några tecken på det han kommer berätta för mig. Det finns en stor skillnad mellan Jessica och Jonas. Jonas har inte de spärrarna som Jessica har. Han kan inte sätta stopp, han kan inte införa restriktioner för att nätdejtandet inte ska ta över hans liv. Och det här har lett honom in i ett relationsmissbruk. Ett missbruk som tog honom hela vägen till botten. Och det är där vi ska börja Jonas berättelse. På den absoluta botten. Det är ett par år sedan nu. Och jag tänker så här, om vi börjar då din berättelse 2009. Hur ser din livssituation ut då?
Min flickvän ringde till mig när jag satt på jobbet och sa att hon stod utanför. Och så kom jag ut och undrade, vad är det som står på? Vad gör du här? Ja, det är slut. Och jag har ställt mina saker hos dig. Tillbaka dina saker hos dig och jag har hämtat mina saker. Det är slut, jag vill aldrig mer se dig. Jag vet vad du håller på med. Och jag orkar inte ha det så här i mitt liv. Vid tillfället så hade jag ungefär 5 parallella relationer med kvinnor. En del träffade jag ganska ofta och så.
Nej, vad deppigt. Hur hanterar han det?
Kanske inte på det bästa sättet, men han gjorde så här.
Jag fortsatte jaga. Dagen efter så gick jag in och registrerade mig på en gratis dejtingsida. Fastän jag egentligen inte ville. Fastän jag egentligen ville få tillbaka min flickvän så fortsatte det bara farten så.
Allt hade börjat väldigt oskyldigt några år tidigare. Då levde han med familj och barn. En dag kom ett av barnen med ett nytt dataspel.
Du som gillar datorspel, här har vi ett datorspel där man kan spela mot andra på nätet bara så där och det är jättekul. Jaha, det låter ju spännande. Så då gick jag in där och började spela och jag spelade lite mot barnen och jag spelade lite mot okända på nätet och så. Så till det här spelet så fanns det en liten funktion där man kunde skriva korta meddelanden och fraser till varandra. Så plötsligt så spelade jag mot en tjej som frågade vad jag hette och hur gammal jag var och vad jag gjorde. Och ja, hon började helt enkelt flirta med mig där på nätet. Jag hade inte fattat att man kunde göra det. Men ganska snart så blev det viktigt för mig att hitta tid att spela och prata med den här tjejen. Och det dröjde inte länge förrän vi bytte telefonnummer och styrde upp om att ha en dejt.
Den här första dejten, den kommer leda till att Jonas lämnar sin fru. De skiljer sig. Det är helt enkelt en väg ut ur hans äktenskap. Han kanske inte var kär i den nya kvinnan, men känslan av att någon ville ha honom, uppmärksamheten, den var svår att stå emot. Nu är han fri, men han är också ensam. Och nätet finns där med alla möjligheter.
Alltså det var ju en fantastisk möjliggörare. Här kunde jag träffa kvinnor, jag kunde sälja in mig själv. Jag behövde aldrig vara generad över mitt utseende. Jag behövde aldrig ta några reella risker. Om jag skulle gå upp ut och prata med folk på krogen, då kunde jag få en drink över mig eller bara en kall blick. Här kunde jag liksom alltid känna av, jag kunde gå försiktigt fram och ändå nästan vara garanterad resultat. Det fanns ju så oerhört många där. Det fanns så oerhört mycket intresse liksom.
Utan att han själv märker det så är det bekräftelsen som blir hans grej. Att någon där ute kan tänka sig att vilja lära känna honom mer. när barnen lagt sig i en mörk lägenhet framför en skärm börjar det som ska bli hans missbruk.
Alltså det var ju så att jag satt där och skrev och oftast pratade jag med någon tjej då. Och sen så kanske samtalet gled in på antingen att vi skulle ha någon annan typ av kontakt, byta telefonnummer eller ses så småningom, eller så gled in på sexuella ämnen liksom. Och jag kände hur pulsen steg. Det var som en kokande känsla i hjärnan, så jag rodnade det var som en drog verkligen. Det var som ett rus så.
Jakten efter en ny kick, efter ett nytt rus sätter in.
Det blev värre och värre. Jag fick mer och mer negativa konsekvenser av det här. Det som började med som ett sätt att ta sig ur äktenskapet och få en paus i vardagen, det blev som en besatthet. Det började med att jag hade då och då upp en sån där sida och chattade lite från jobbet. Inte hela tiden, men då och då. Till slut så när jag var på jobbet så la jag halvtid på jobb, arbetsuppgifter och halvtid på chattande. Och på kvällarna så, när barnen hade gått och lagt sig vid 11-tiden, då kunde jag sitta i telefon i timmar eller sitta på nätet i timmar. Det var flera gånger som jag satt från midnatt till det var dags att gå till jobbet och inte sova en enda timme på hela dagen. Ibland sjukskrev jag mig för att söka upp kvinnor som inte bodde i Stockholm. Liksom. Det hände mycket sånt. Och vid ett tillfälle så drog jag dessutom på mig en könssjukdom som jag förde vidare både till min fasta relation och till några andra kvinnor. Och till och med en av deras män som fick den könssjukdomen. Och inte ens då kunde jag sluta av egen kraft. Då. Det var ju en ganska tydlig varningssignal, så att fan, jag blir sjuk, min hälsa hotas av det här.
Men hur klarar han sig ur det här beroendet?
För 2 år sedan, då fick han hjälp. Han kom till dysberoendekliniken i Stockholm. Och där fick han lära sig att han drabbats av ett sexmissbruk. Ett missbruk som man där kallar för erövring och förförelsemissbruk. Idag har han lyckats bryta sitt mönster.
Jag kan känna skuld, men jag kan också känna sorg inför att jag gjorde så. Jag har ju utnyttjat kvinnor, det har jag gjort. En del visste om att jag utnyttjar dem, men kanske inte i vilken grad liksom. Och en del fattar inte alls att det var så. Det kan jag tycka är sorgligt. Och jag tycker också det är sorgligt när jag tänker på att det finns många som fortsätter göra som jag gjorde, som inte har fått hjälp att bryta det mönstret.
Förlåt, menar du alltså att det finns en specifik behandling för nätdejtare som missbrukar nätdejting?
Alltså inte nätdejtandet i sig, men sexmissbruket som liksom plötsligt eskalerar och blir lättillgängligt genom nätdejtingsajterna. En av de som tog emot Jonas, det var Erik Sundby. Han är chef på dysberoendekliniken. Och han ser en tydlig koppling mellan internet och att allt fler personer knackar på deras dörr. Han menar att internet och nätdejtingsidorna är sexmissbrukarens kokain.
Om man pratar i drogtermer då, så är det ju själva jakten som är drogen. Det är snabb åtkomst. Möjligheter att göra det man vill göra väldigt fort. Tillgång 24/7. Oändlig mångfald. Så det är ju väldigt lockande för sexberoende människor.
Att fastna i den här typen av missbruk, det är mycket vanligare än vad man tror, säger Erik.
En organisation i USA som tillhandahåller information om till företag som ägnar sig åt internetsäkerhet har konstaterat att ungefär 10% av de som finns på internet är sexberoende.
10%? Det är jättemycket.
Så det är 10% av alla som är på nätdejtingsajterna som inte är där med ärligt uppsåt, eller om man säger så?
Ja, som är där för att ragga och för att jaga tillfälliga sexpartners eller som är tvångsmässiga i sina beteenden.
Och i det här fallet så är nätdejtingsajterna de mest självklara platserna att vara på om man fastnat i ett missbruk.
Det som är grejen är inte att bygga upp och underhålla en relation, och lockelsen avtar väldigt fort efter att man har haft sex, va? Så att, och det märks ju då, så att säga. Det märks ingenting innan. Det var som en patient sa för ett par dagar sedan. Han bor uppe i Norrland och jagar älg och så här. Va? Och han, sa, han beskrev sin förförsökarövning ungefär så här. Att, ja, men du vet, det är ungefär som när man jagar älgen. Det fina med jakten, det är att sitta på pass. Det är liksom, det är själva jakten som är grejen. När man väl får omkull älgen, då måste man ta rätt på skiten.
Man undrar ju lite hur nätdejtingsajterna ser på det här.
Ja, om man börjar med Erik så är han väldigt hård i sin kritik.
Det är ungefär som tobaksindustrin på 60-talet. Alltså att de visste ju att människor fick negativa konsekvenser av tobaksrökning. Och att det var, man kunde få dödliga sjukdomar, men inte gjorde de någonting åt det, utan de hemlighöll det och döljde det till och med. Det är lite grann i samma stil som de här dating-sajterna har också, tycker jag.
Men Simon, du måste ju fråga nätdating-sajterna vad de säger om det här. Alltså nu när det är 10%, det är väldigt mycket, så tycker man att de borde ta ansvar.
Och jag vet, jag började med att fråga Match.com. Det är ju de som har varit längst i branschen.
Det var hon, Hanna, som grät när hon såg lyckliga par.
Ja, Hanna Bergholm, marknadschef på Match.com. Hon svarar så här när jag frågar vilket ansvar de har.
Ja, de siffrorna är helt nya för mig. Det är ingenting jag har hört, och vi har inte haft någon kontakt med några antingen psykologer eller terapeuter som har kontaktat oss och berättat om det här problemet. Det vi gör är ju primärt att gå igenom alla profiltexter och vad man skriver i en sån text. Vi skulle aldrig godkänna en profiltext där man, text där man bara skriver att man är ute efter den här typen. Hos oss också har vi de här kriterierna, vad man letar för. Inget av våra alternativ är en sexuell partner. Men det finns många andra sajter som just har det. Och då kan jag tänka mig att det är en annan problematik. Men vi vet att våra medlemmar, alla studier vi gör på vår medlemsbas är att det är seriösa människor som letar efter långsiktiga relationer. Så att jag känner inte igen det här som vi har hos oss. Men siffrorna låter inte familjära för mig.
Simon, du är ju alldeles för snäll mot henne.
Jag vet, men det var liksom som att det här rosa skimrande, liksom att det inte fick plats något mörker i hennes rosa skimrande världsbild.
Du menar att hon är mediatränad?
Precis. Tack nog.
Jag tycker, en idé bara lite så, att man kan sätta en sån här varningstext som man har på cigaretter på nätdatingsajterna. Varning kan leda till sexmissbruk.
Jag tycker det låter som en bra idé. Jag pratade faktiskt med en annan nätdatingsida. Det är en lite mindre sida som heter Happy Pancake. Och där jobbar Sebastian Malmberg. Och han ser faktiskt riskerna med sin egen verksamhet.
Nej, men jag verkligen kan förstå folk som får en lätt beroende, vad kallar man det, ett beroende till internetdating, för att det är i sig väldigt intressant och kul, och det är spännande på många sätt. Om det är någon som har ett förslag på hur man kan hjälpa personer som hamnar i missbruk vad gäller internetdating, så skulle det vara intressant att sätta upp något sånt skydd eller program, hur man kan spärra sig själv till exempel från en dating-sajt. Det skulle vi jättegärna aktivera eller stå bakom.
Frågan är bara om det skulle hjälpa. Spelar du Word for You Know?
Ja, lite.
Akta dig.
Varför det?
Jonas som vi träffade innan, han har ju varit fri från sitt relationsmissbruk i ett par års tid nu. Men lockelsen, den finns där hela tiden. Den tar det som bara andra former.
Det finns ju ett spel som funkar på mobiltelefoner nu som är väldigt poppigt, som heter Word for You. Och det verkar ju funka både som ett tidsfördriv och som en köttmarknad så. Att det är väldigt många som går in där för sexuella kontakter eller för kontakter. Och de har en liten chattfunktion som gör att medan man spelar sitt spel så kan man skriva, plita fram fraser till varann. Och det är väldigt många som gör det också. Jag har själv provat och spelat ett par gånger, och det har hänt vid ett par tillfällen att kvinnor har tagit kontakt med mig.
Och då har du varit när du trillade dit igen eller tagit åtfall eller hur tycker du?
Ja, första gången jag var inne på Word for You precis när det kom, då behövde jag verkligen hjälp för att ta mig ur det. Men senaste gången jag var där, då tog det bara ett par dagar för mig att inse att nej, jag får nog fördriva tiden på annat sätt.
Samanda Ekman, välkommen hit.
Hej Simon och Nor.
Du följer ju två personer i deras jakt efter en partner på nätet. Det här mörka som vi har pratat om, har våra nätdejtare varit med om det här?
Det som man kan säga är att båda två har upptäckt att det här med nätdejtande tar väldigt mycket tid. Men de tycker fortfarande att det är kul, och när vi kommer in i följetongen den här veckan så ska båda gå på dejt.
Nu ska jag alltså träffa min bästa match här. Han ska ringa snart. Och vi ska mötas upp någonstans här i närheten. Ja, det borde vara typ när som helst.
Och det här är alltså minuterna innan Amanda ska träffa sin första dejt. Och jag passar på att fråga henne hur veckan har varit.
Veckan har varit helt kaosartad. Liksom. Alltså grejen är att det är så sjukt många. Många jag har kontakt med. Alltså jag har ingen aning. Det är helt absurt. Alltså jag har haft över kanske över 1000 olika besökare på min sida. Varje gång jag loggar in så kanske jag har 20, 30, 40 nya meddelanden. Och det går liksom inte att hålla någon ordning på vem som har skrivit vad och när och vem jag har svarat på. Det är bara ett enda kaos. Liksom. Jag har förmodligen så här missat en massa bra killar där för att de bara så försvinner i mängden. Jag kan inte ens... Jag hinner liksom inte ens med och titta på alla. Liksom. Det går inte.
Fredriks vecka har varit lugnare, men han väntar också besök.
Men sen sist är väl att jag har träffat en tjej då. Det här blir då alltså andra gången som vi ses. Blir det. Så att då ska jag laga mat. Någon form av Fredriks special som vi kan kalla för all jävla möjlig curry i en gryta kan vi kalla det för. Jag känner att det här är lite så här make it or break it kvällen på något sätt. För att så är det i den här hårda internetvärlden att alltså det, man har liksom inte tid att inte, alltså, eller ja, det kanske man har om man inte har så mycket annat att göra, men har man mycket annat att göra så har man liksom inte tid och vänta liksom. Alltså det måste faktiskt funka rätt bra redan från början. Det är ju liksom en jävla nackdel med det här, för att det betyder också att man naturligtvis missar en massa guldkorn för att man inte riktigt orkar eller hinner ge dem chansen. Liksom.
I närheten av Fridhemsplan står Amanda med telefonen i handen. Hon väntar på att hennes dejt ska ringa. Hon har också lagt märke till att det här med internetdating verkar ta tid.
Alltså jag trodde aldrig att det skulle vara att den här apparaten skulle dra igång så här intensivt redan från början. Liksom. Det har ju blivit liksom... någonting man helt klart måste avsätta tid för liksom. Vilket jag inte hade förväntat mig heller, att det skulle ta så mycket tid. Uh-oh, nu ringer han. Hallå, ja. Hej. Ah, okej, vart är du någonstans då?
Amanda försvinner iväg på sin dejt. Efter en vecka så befinner jag mig återigen i Fredriks trappuppgång. Vad hände? Blev det break it or make it?
Ja, så det blev en break it, om det är make it or break it-grejen här. Varken hon eller jag har föreslagit att vi ska ses någon mer. Så att, ja, jag vet inte. Alltså det blir nog inte... Det kanske bara rinner ut i den berömda sanden. Liksom.
Amandas första dejt blev också ett break it.
Nej, men vi hördes lite grann och han hörde väl av sig mer än vad jag gjorde till slut. Liksom. Och sen så sa jag som det var liksom, att jag tror inte på det här liksom. Det var jobbigt. Det hängde över mig alltså väldigt väldigt länge faktiskt. Och så vred och vände på så här, hur ska man säga en sån här sak liksom. Nej, men det var jobbigt. Jag drog mig för att göra det liksom faktiskt. Men jag ändå sedan är ju så här det går till liksom.
Det var allt för idag. Lite chockerande fakta som kommit upp. 10% av alla som nätdejtar riskerar att hamna i ett sexmissbruk. Och man kan alltså få så mycket uppvaktning som man blir blasé på det. Och Wordfeud, det är tydligen en köttmarknad. Maila oss på dating@sverigesradio.se. Jag heter Nour Elrefai, reporter var Samanda Ekman, producent Simon Moser, slutmix Asbjörn Jensen Kragensköld, och det här programmet gjordes av Basta Produktion för Sveriges Radio P1.